Friedensfrid. Jag blev jätteglad när jag såg familjen Andrås i tamburen idag. Roligt att ni var med här idag. Jag hade förmånen att vara med på Alvins barnvälsignelse förra söndagen. Ja, och det var en härlig tillställning med släkten och familjen som var med där. Och idag fick ni vara med här och vi fick välsigna hela familjen. Ni vet att ni kommer att vara våra förböner och våra omtanke. Och vi är stolta över att få skicka ut det. Ni är våra missionärer. Jag är glad över att få vara här idag. Det är ett tag sedan jag stod i talarstolen. Och jag ska berätta för er att jag har varit nere i Gullbranna och varit med konfirmanderna under fredag och lördag. Fantastiskt att vara med detta underbara gäng av 9 ungdomar som sprudlar av glädje och entusiasm. Innan jag åkte hem igår så hade vi hand om disken. Det är så att vi får ta ett litet ansvar varje gång. Och så var det Vrikstas tur att stå för disken. Och ni skulle varit med. Vilken glädje och entusiasm ungdomarna höll. Jag ville säga till er föräldrar och mor- och farföräldrar att sätt bara på lite musik och be dem sköta disken. Det gör de med glans. Det blir lite dans och skutt och hopp och annat. Men det gillar de. Det kan hända att man kanske får be någon kompis komma med och hjälpa till också och diska hemma. Men det gjorde de bra. Och några killar satt i porten och hjälpte och hälsade folk välkomna. De är konfirmanderna som skulle äta. De blev välkomna utav våra ungdomar från Vrikstad. Och de så också till dem när vi gick tack för besöket, välkommen åter. Ja, jag tänkte jag skulle berätta lite grann vad som har hänt också under den här tiden som jag har gjort lite annat. Jag har varit ute och haft en del möten och jag hade möten i bland annat Pingstkyrkan i Bottnaryd. Och du hade med mig ett team härifrån Vrikstad pingstförsamling. Så jag var med och bad och betjänade och bad för människor. Och det var fantastiskt att få göra det till ett teamarbete. Och jag har hört så mycket positivt om de här mötena uppe i Vrikstad. Särskilt kvällsmötet på lördagskvällen då vi hade förbön. Och Gud rörde vid människor. Det hände någonting. Och det fanns en kvinna där som egentligen hade slutat att gå på möten i Pingstkyrkan. Lite sådär uppgivet. Hon hade sagt sedan, jag trodde aldrig att jag skulle få med mig sånt här möte i Pingstkyrkan mer. Hon har fått möta Gud starkt och fått nytt mod. En annan kvinna som haft det jättejobbigt under en längre period fick möta Herren till ny kraft och välsignelse. Och där är man så glad att vi får vara med och tjäna. Och det här med att känna ett team är så betydelsefullt. Jag tror att det också är viktigt för oss som församling att inse det att vi är olika team som tjänar tillsammans. Och vi får vara Guds redskap. Och ni som är goda gruppen idag, ni är ett team som gör en jättefin insats. Man bara känner liksom att det ger glädje över er närvaro. Och så lovsångsteamet här också. Ni är ett team som sprider en väldoft omkring er. Det är härligt. Under de senaste veckorna så har jag brottats lite grann och sökt Gud. Jag fick en förfrågan och jag har försökt att fundera hur ska jag göra. Men nu i torsdag så bestämde jag mig. Jag har fått en förfrågan ifrån en alliansförsamling, Månsarps alliansförsamling. Den ligger egentligen ihopbyggt med Taberg. Och jag har varit där mycket under flera år med tältmöten och predikat. Och nu bad de mig då att jag skulle komma och vara stand-in för deras pastor som ska ta ett sabbatsår. Och så jag har lovat att vara där uppe 2 söndagar per månad och predika i den församlingen. Och sen har jag lovat också att vara stand-in för Tobbe som ska vara pappaledig. Så att ni kommer inte se mig så mycket här i höst. Men nu vet ni ju att det är inte så att jag har slutat att gå på möten. Utan att jag är på andra ställen. Men ni får gärna tänka på mig och be för mig. Jag är utsänd av er så sänder jag det. Jag får vara med i den här församlingen. Och jag är lite så att säga beroende av både er förbön och er omtanke. Ja. nu ska jag predika. Det blir väl kanske inte så jättelångt idag, vi har varit med om så mycket redan. Men jag skulle vilja spinna vidare lite grann på det här med påskbudskapet. Det berörde mig väldigt starkt här i söndags och även på långfredagen när vi fick höra Guds ord om påsken och påskdagen. Och mina tankar finns kvar lite grann kring den öppna graven och Jesu uppståndelse. Men jag ska läsa några verser från Romarbrevet. Och jag läser från Romarbrevet 7, verserna 24 och 25 och också Romarbrevet 8, 1-2. Då står det så här. Ja, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Fantastisk ord som du har hört så många gånger och kanske hört så mycket så att när du hör dem så går de inte riktigt in. Men jag skulle vilja få dig att stanna upp kring de här fyra bibelverserna idag och tänka efter. Men innan vi går vidare så ber vi tillsammans. Vi tackar dig Herre för den helige ande som gör ordet levande. Vi tackar dig helige ande för att du är med den här stunden och du vill måla Jesus för oss och du vill hjälpa oss att förstå vad uppståndelsen betyder för oss i våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Ja, de två första verserna här i Romarbrevet 7, de speglar ju egentligen människans hopplösa situation. Och verserna innan så har Paulus talat om att det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Alltså man styrs på något vis av krafter som man egentligen ville och önskade sig vara fri ifrån. Jag tror att vi på olika sätt kan känna igen oss att vi vill egentligen vara goda. Och vi vill egentligen göra det som är rätt. Och det som är till nytta och välsignelse för andra, så blir det fel ändå. Och Paulus uttrycker det så här i den här versen. Jag arma människa. Kan hända att du har sagt också de orden när du har gjort grejer som du inte borde. Jag arma människa. Jag ville ju inte göra så här. Och så blev det så ändå. Och så säger Paulus. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och då talar han egentligen om att vi lever ju på den här sidan av evigheten, då vi fortfarande lever i en kropp av svaghet, där synden på olika sätt behärskar våra sinnen och där vi är behärskade av sjukdomar, prövningar och svårigheter. Och vi vet att det finns också lidande som vi får gå igenom. Vi vet att det finns så mycket som vi önskar att vara befriade från. Vem ska frälsa mig, säger Paulus. Jag arma människa. Men så säger han i nästa andetag. Gud vare tack. Kristus Jesus, vår Herre. Och då tänker han nog kanske också på. Jesus gick ut ur graven levande. Han blev inte kvar i graven. Han lever idag. Och på samma sätt som Jesus gick levande ut i graven, så har vi också hoppet om en uppståndelse. Vi har ett hopp om att en dag ska vi också förvandlas, få nya kroppar, få nytt liv. En dag, även om vi kanske har legat i graven länge, så ska Gud uppväcka oss. Men det kan ju hända att inte vi alla får läggas i graven utan att Jesus kommer innan dess. Men då säger Bibeln, då ska vi förvandlas och få nya kroppar som är lika Jesu Kristi uppståndelsekropp. Det är fantastiskt evangelium. Det är inte slut med graven. Det är inte slut med svårighet. Det är inte slut efter svårigheter och lidande och nederlag. Det finns ett hopp om något annat. Och så går vi nu in och läser de första två verserna i Romarbrevet igen. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Detta är påskdagens evangelium, verkligen, att nu längre finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jesus dog och uppstod för vår skull, för att du och jag ska leva ett annorlunda liv än det liv som människor lever utan Kristus. Mänskligheten är under förbannelse. Vi vet ju det, vi ser det. Hela mänskligheten med över alla kontinenter brottas med djupa, svåra problem. Kulturella problem, extremism, ekonomi och så mycket annat. Vi skulle kunna rada upp många saker som mänskligheten brottas av. Det är som en förbannelse som vilar över mänskligheten. Och människor är slavar under sin fallna natur. Och man är också slavar under onda makter som driver sitt spel. Är jag negativ nu? Nej, det är verkligheten. Vad är det som hände i Sri Lanka på påskdagen? Var det bara en, liksom en tillfällighet? Eller var det andra makter som driver sitt spel med mänskligheten? Och som vill skada Guds rike? Onda makter driver sitt spel. Men inte bara i, så att säga, i mänsklighet i över världen, utan också med oss som individer. Och Bibeln säger så här, att syndens lön är döden. Och vi vet att en dag ska Gud döma den här världen. Men om vi tror på Jesus Kristus, så kommer vi inte under någon dom. Om vi har Jesus i våra hjärtan, hans uppståndelsekraft, så är vi befriade. Och därför så kan vi flytta in i Romarbrevet 8 och inte stanna i det sjunde kapitlet. Men så många människor stannar kvar i det sjunde kapitlet och säger gång på gång, jag arma människa, vem ska rädda mig? Nu blev det fel igen, jag ville så väl och det blev så fel. Och så går man och ser på sina fel och brister. Och många försöker med alla möjliga metoder att förbättra sig. Man försöker kanske med religion. En religion som handlar om att man genom övningar, religiösa övningar, ska förbättra sig. Och man ska hålla stadgar och lagar och allt möjligt. Och en del läser självhjälpslitteratur. Man läser och läser. Och man försöker följa alla de här punkterna. 7 vägar till lycka. 7 vägar till, 10 vägar till ekonomisk självständighet och allt sånt där du kan läsa. En del går på yoga och andra meditation. En del läser horoskop och andra får sina liv bli spådda utav någon spåman eller spåkvinna. Men hur vi än gör så kommer vi till korta. Religion räcker inte. Yoga räcker inte. Att hitta rätt levnadsmodell och hitta rätt råd i livet hjälper inte. Inte ens att meditera hjälper oss. Och inte heller att läsa horoskop. Hur ska vi bli räddade? Ja, vi arma människor. Hur ska vi göra? Men då behöver vi förflytta oss in till Romarbrevet 8. Som man redan har sagt. För att upptäcka att allt det som behövs göras är redan gjort. Halleluja. Jag behöver inte träla egen kraft för att förbättra mig. Det finns en som kan förvandla mig. Och Jesus har gjort det för oss. Genom Jesus så står jag inte längre under kraven i att i egen kraft bli bättre människa. Jag är under frihetens lag. Det gamla gäller inte längre. Jag har flyttat in i ett nytt rike. I ett nytt rike av nåd. Och nu gäller en annan lag, livets andes lag. När jag tar emot Jesus i mitt hjärta och säger, ja Jesus, jag vill tro på dig och följa dig. Jag bekänner mina synder för dig och jag känner att jag behöver få din förlåtelse. Då händer någonting i mitt liv. Då kommer Herren med sin renande kraft, förlåter mig mina synder. Och med sin heliga ande föder han mig på nytt till ett levande hopp. Och det som händer i mitt liv är att jag får del utav Kristi uppståndelseliv. Hans liv. Jag återkommer till det alldeles strax. Men vi behöver alltså förflytta oss till Romarbrevet 8. Där vi ser att det finns ingen fördömelse. Går du och känner dig fördömd då? Anklagad för dina brister och fel, dina svagheter och att du ständigt gör fel. Förflytta dig in i Romarbrevet 8 istället där du ser att det står, nu finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Vi har på olika sätt kanske upplevt att vi gråter över våra svagheter och brister. Och vi tror att Gud håller dig emot oss. Det gör han inte. Därför att det finns en som är vår förebedjare i himmelen, Jesus Kristus. Det står om honom att han manar gott för oss och han ber för oss. Och jag tänker mig ibland när jag gör massa grejer jag inte borde, så säger Jesus till vår himmelske fader, han sitter på faderns högra sida i den himmelska världen. Nu ser du fader att Kristus har gjort bort sig igen. Han har gjort massa dumheter, men du vet att mitt blod täcker allt det där. Så du behöver inte anklaga honom, utan han är fri därför att han tror på mig. Och så är det också med dig, du som tror på Jesus. Du gör massa grejer du inte borde. Men när du håller dig till Jesus Kristus så är du fri. Du får bara börja på nytt igen. Du får böja dina knän och säga, Herre, det gick fel. Men jag tackar dig för din nåd. Jag behöver inte gå och anklaga mig själv för felstegen. Jag vet att du reser den svage och du hjälper den fallne att gå vidare. Halleluja. Sådan är Jesus. Ja, jag tror att vi behöver säga så här, att när jag tar emot Jesus i mitt liv och blir en kristen, så händer någonting på insidan. Det innebär att det liv som Jesus hade, som Jesus har och som han har vunnit för oss, det blir ditt också. Du får hans uppståndelseliv i ditt inre. Det är liv som aldrig kan släckas eller dö. Omständigheterna kan inte släcka det. Döden kan inte släcka det. Förföljelse kan inte släcka det. Våra svagheter som vi får bära på hela livet kan inte släcka det. Det liv vi har i Kristus Jesus, det består för alltid. Vad är det Jesus säger? Han säger så här. Ty jag lever och ni kommer att leva. Bibeln undervisar oss om också att människan står under förbannelse på grund av synden. Och det är ju så att vi märker ju det. Den här världen är under förbannelse. Det finns så mycket som talar om detta. Men korset, budskapet om korset, talar om för oss att Jesus blev en förbannelse för vår skull. Han tog på sig hela mänsklighetens tillkortakommande och synder. Det vi inte kunde göra själva, våra fel, våra brister, allt tog Jesus på sig. Och nu ställer han oss rättfärdiga inför honom. Så när Gud ser dig, så ser han inte dina brister, dina svagheter. Han ser dig genom Jesus Kristus. Och vad ser han då? Han ser en rättfärdig människa. Han ser en människa iklädd Kristus. En människa som står där utan fläck och skrynka. Därför att Jesus har dött för alla våra synder. Det är ju helt fantastiskt. Att han har burit allt för oss. Och vi idag får leva som Guds fria barn. Utan att känna anklagelserna om att vi är dåliga människor. Flytta in i Romarbrevet 8, min kära vän, och se, ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Kraven på att bli godkänd och accepterad genom att anstränga sig gäller inte längre. Alltså, du behöver inte anstränga dig för att Gud ska tycka om dig. Han älskar dig ändå. Du behöver inte försöka uppehålla liksom en fasad av att du är religiös och god och att du liksom påminner Gud om att du ser ju att jag går till kyrkan och jag lägger pengar i kollekten och jag är söndagsskollärare och ungdomsledare, jag är med i alla möjliga sammanhang och du vet att jag vill tjäna dig, men du vet att det inte funkar så bra. Du behöver inte gå och känna det här att du måste bli godkänd av Gud. Du är godkänd genom Jesus Kristus. Du är accepterad. Han älskar dig och han vill låta dig få uppleva att hans kärlek flödar över ditt liv. Du är inte längre den där arma människan. Du är Guds fria barn. Och Bibeln säger om att Gud säger också att Guds ande bor i oss. När jag tar emot Jesus så flyttar den helige ande in i mitt liv. Och vad händer där? Jo, han gör mitt liv till ett tempel åt den helige. Om du läser i Gamla testamentet så ville Gud ha ett tempel i Jerusalem där människor skulle kunna tillbeda honom och be. Och när man hade gjort allting klart, man hade offrat och gjort berett, så flyttade Guds härlighet in i templet. Jesus Kristus har dött för dina synder. Du tar emot honom. Vad är det som händer? Jo, Gud flyttar in i ditt liv och gör dig till ett tempel åt den levande guden. Och det innebär att Guds härlighet vilar över dig. Guds underbara härlighet som vilar över templet på ett mäktigt sätt under Gamla testamentet. Läs om hur det gick till vid invigningen av Salomos tempel, så ser du att Guds härlighet var så mäktigt utgjuten. På samma sätt är Guds härlighet också utgjuten över våra liv. Och jag skulle önska att vi kunde förstå det ibland. Vi glömmer att förstå den andliga världen. Men det faktiskt är så att du är ett tempel åt den levande guden. Guds härlighet bor i dig. Guds kärlek finns i dig. Gud vill använda dig. Och Gud vill att du ska få uppleva att han ser med välbehag på ditt liv. Ja, Bibeln talar om att vi får leva i det liv som Kristus har gett för oss. Och vi har en dopgrav här. När vi fyller den med vatten och människor stiger ner i dopgraven, så begraver vi människan, den gamla människan. Alltså den död Jesus dog för oss, gör vi till vår egen död. Han dog för våra synder. Och när jag bekänner Jesus som min frälsare, så är det ett bevis, så bekräftar jag bara detta. Jesus dog för mig. Mina synder är förlåtna. Och när dopförrättaren lyfter upp dopkandidaten, så är det en uppståndelse till ett nytt liv. Det gamla är förgånget. Jag lever inte längre under syndens herravälde. Jag är uppstånden med Kristus. Och jag lever ett nytt liv i honom. Detta är påskdagens underbara budskap. Och jag vet att många av er har varit med om den mäktiga upplevelsen att få döpas till Kristus och vad det innebär att få stå där i dopgraven och bara få känna hur det är en öppen himmel över sig. Därför att det finns ett välbehag över den som låter döpa sig och bekänna att Jesus är här i mitt liv. Och vad det sker också i en församling när man får döpa människor. Det är en sån välsignelse för en församling att få se människor bli döpta och stå upp till ett nytt liv. Och vi borde be Gud, låt oss få ha många dopförrättningar. För det förändrar en församling att få se och uppleva hur människor uppstår till ett nytt liv i Kristus Jesus. Uppståndelselivet. Det är dopet, en bild på detta. Det är en proklamation, en bekännelse om att jag tror på Jesus seger och vet vem som är Herre i mitt liv. Ty han som är i er, säger Johannes i sitt första brev. Han som är i er är större än den som är i världen. Vi ser mycket lidande, nöd och ondska. Men vi vet att i Kristus Jesus är vi övervinnare. Samma kraft som Gud använde när han uppväckte Jesus från de döda är verksam i oss. Nu ska jag läsa några verser ifrån Efesebrevet, ifrån det första kapitlet, verserna 19-20. Det står så här. Ja, jag ska säga så här, att Paulus skriver om uppståndelselivet och han uttrycker det med det starkaste ord han kan hitta. Och han skriver så här: hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen. Alltså samma kraft som Gud använde där på påskdagen. När han reste upp Jesus från de döda, rullade undan stenen och Jesus kom ut levande ut i graven. Samma kraft, samma energi, samma styrka finns i ditt liv om du tror på honom. Om du bekänner Jesus Kristus så är du oemotståndlig mot djävulens attacker. Du har beskydd genom Jesus Kristus. Han kan inte nå dig när du är under blodet. Samma kraft. Och jag skulle kunna tala om enstaka ord här. Som är bara en riktig sån här hyperord som Paulus använder. Och jag ska inte göra det här nu, men det talar om dynamit. Det talar om mega. Det talas om hyper. Det talas om kraft som är så enorm. Samma kraft som Gud använde när han uppväckte Jesus Kristus är verksam i oss som tror. Du har kanske varit med om det. Men du vet att när ett Guds barn kommer in i sammanhang där ondskan råder, så är det som någonting blockeras. Alltså människor som upplevt detta på New Age-mässor exempelvis, där man praktiserar seanser och annat, och så plötsligt så står det en kristen person som har uppståndelselivet i sig och plötsligt så blir allting paralyserat. Det går bara inte att göra något mer och man får be den här personen gå iväg ifrån rummet därför att det är som något som hindrar. Och sådan är du och jag i den här tiden vi lever i. Vi får vara hinder för det ondskan som råder. Du får vara ett hinder för det onda på din arbetsplats. Genom att du har Kristus i dig så kanske ondskan hålls tillbaka i vårt samhälle och i våra sammanhang där vi finns. När Jesus och hans liv råder så finns det en energi och en kraft som håller tillbaka ondskan. Och du vet vad Paulus säger, han säger så här att antikrist ska komma. Men så säger han, ni vet vad som håller honom tillbaka. Och då syftar han, enligt mitt sätt att tolka det, han syftar det församlingen som håller antikrist tillbaka. När Kristus har kommit tillbaka och lyft upp församlingen till den himmelska världen, då är det fritt spelrum, då är det ingen som håller dem tillbaka längre. Vi som församling, vi är en krafttillgång. Vi är någonting som kan hålla tillbaka ondskan i den här världen. Och när vi ber, och när vi söker Gud, och när vi proklamerar hans namn, när vi tror på Jesus och bekänner det, så blir det en maktfaktor i den här tiden som håller ondskan tillbaka. Och du har säkert varit med om det, när lovsången får ljuda i en gudstjänst, när vi får prisa Gud tillsammans. Det är som saker och ting lättas i vårt inre. Det är som atmosfären förändras i en gudstjänst. Det är därför att vi prisar Gud över uppståndelselivet och att han bor i våra liv. Fienden kan inte nå oss. Det kristna livet är en process. Och jag tror att det är viktigt att säga det. Att ibland så behöver saker och ting hända i våra liv för att denna kraft ska förlösas. Och jag ska försöka fatta mig lite kort här nu i slutet. Men jag tror att vi som Guds barn behöver vara medvetna om att vi behöver vara i en förvandlingsprocess som Guds barn. Och det gör vi genom daglig gemenskap med Herren i bön och i överlåtelse och läsa Guds ord. Men också gå på gudstjänsterna, vara med i bönemötena, vara med då och söka Gud tillsammans och delta i lovprisning och lovsång och vara med där Guds folk samlas. Och låt mig säga så här, jag tror att det ligger en kraft i nattvarden som vi ibland inte riktigt förstår. Jag tror att det ligger en dynamit i detta att vi som församling tillsammans går fram och bekänner att vi tror att Jesus dog för våra synder och att hans blod renar oss från alla synder. Vi tror att Jesus är vår frälsare. När vi tillsammans proklamerar det, jag tror det händer någonting i andevärlden över Vriksta. Jag tror det händer någonting i andevärlden över våra liv. Därför en proklamation tydlig och klar som nattvarden, det är något starkt. Det får även att darra när vi firar nattvard. Var så säker på det. Och jag tror också att nattvarden kan vara stunder då Gud befriar människor, sätter människor fria, helar och botar. Och vi behöver be Gud, Gud låt nattvarden i vår församling få bli sådana där oaser, befrielsens stunder då Gud löser, sätter människor fria, hela från sjukdomar, hela från depression, hela från småmod och löser människor, sätter in dem i ett nytt sammanhang där man får vara fri. Och jag vet att många av er, ni lever under omständigheter som inte alltid är enkla. Jag vet det. Men du ska veta det att i vår församling, i Guds närhet, så finns det en kraftkälla dit du kan gå. För att få möta Gud och hämta styrka och kraft för att kunna leva vidare mitt i vardagen. Församlingen är den plats du behöver för att kunna leva i seger. Församlingen är den plats du behöver för att växa i Kristus och bli stark i honom. Stannar du hemma från gudstjänsterna, sätter du på något tv eller musik eller något annat och låter gudstjänsterna bara gå förbi dig, så gör du ett stort misstag i ditt liv. Du behöver vara med i gudstjänsterna. Du behöver vara med och prisa Jesus. Du behöver vara med att stå upp och lyfta dina händer när lovsången kommer. Du behöver vara med om att prisa Jesus upp i hans namn. För det sätter dig fri att kunna tjäna Herren. Och jag tror att vi allesammans vill vara fria. Vi vill vara fria Guds barn. Och där vi proklamerar uppståndelsen och Jesus seger, vi blir befriade. Och jag tror att ett bibelord som Hebreerbrevet ger oss, Hebreerbrevet 12:1, kan vara viktigt att tänka på. Det står så här, när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Bibeln talar alltså om att vi har ett val. Och det är detta att lägga av det som är ett hinder för oss. Det som tynger oss. Det som får oss att inte känna oss fria som Guds barn. Låt oss lägga av oss det. Och nu skulle jag tala om någonting som kan bli lite tungt. Men jag känner jag skulle vilja få tala om detta. Därför att Bibeln talar ju om detta att Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Kristus Jesus komma hedningarna. och för att vi genom tron skulle få den utlovade heliga ande. Alltså vad som hände är detta, att förbannelsen som kan vila över en syndare genom att man har fastnat i kanske i synd och sådant som är orent. Man har fastnat i sådant som liksom blir som en tung börda över en människas liv. Den förbannelsen måste brytas. Den förbannelsen måste brytas i Jesu namn. Och ibland så tar vi kanske lite för lätt på det här. Och jag tror att det är viktigt att förstå att du som tror på Jesus Kristus, du för också med dig saker och ting i ditt, från ditt gamla liv som kan vara ett hinder för dig att växa som Guds barn. Och jag tror att Jesus har friköpt oss. Han har satt oss fria. Men så finns det saker och ting som håller oss tillbaka. Och jag kanske talar till någon speciellt idag, jag vet inte, som känner det att du inte är riktigt fri. Utan det är fortfarande någonting i ditt liv som håller dig tillbaka. Det kan vara upplevelser från din barndom. Det kan vara upplevelser från din ungdomstid. Det kan vara upplevelser i nuet som gör att du bara känner liksom att det är som bojor som håller tillbaka. Men Bibeln säger att Kristus har friköpt oss. Han har satt oss fria. Förbannelsen blev lagd på honom för att vi skulle vara fria. Och den här söndagen skulle jag vilja säga så här. Vad den är som håller dig tillbaka från att leva det där livet du önskade, så finns det befrielse i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Alltså, det kan vara sådana här saker som exempelvis mamma och pappa säger till sitt barn så här att du kan aldrig lära dig någonting. Du begriper ingenting. Hur ska det gå för dig i livet? Du bara sabbar allting. Och det hörs dag ut och dag in från mamma och pappa. Och det fastnar i den här lilla barnets sinne. Så till slut så tänker det här barnet om sig själv. Jag är värdelös. Jag kan ingenting. Och läraren i skolan säger till sin elev att du kan aldrig lära dig någonting. Hur ska det gå för dig när du ska bli vuxen? Du begriper ju ingenting och det blir fel på varenda skrivning du gör. Och, ja, alla lärare är ju inte sådana, det vet jag ju. Men det kanske finns någon som säger det där liksom på olika sätt till eleven. Att du kan inte, det går inte, du kommer inte lyckas. Och eleven tar till sig det här och känner, ja, det är nog så. Jag är misslyckad. Och så går man genom livet med den känslan, jag duger ingenting till. Var någonstans ska människor bli befriade från den känslan om inte i Guds hus tillsammans med Herren, där vi får sätta människor fria och proklamera frihet över det som människor har varit bundna i tankesystem och annat. Var någonstans som inte församlingen hade den möjligheten att i Kristus proklamera frihet över människor. Och det är just vad vi har. Vi kan proklamera frihet över människor. Vi behöver inte låta den här bördan tynga ner som det blir som en förbannelse och bojor och sånt som håller oss tillbaka. I Guds hus kan vi proklamera frihet. När jag var i pastor i Aneby, så hade vi, jag var med på en pastorsretreat. Och vi hade sån här förbönstund och vi hade profetisk förbön för oss. Och under längre tid hade jag varit antastad av depressioner. Jag hade varit ledsen, orolig och känt mig uppgiven på olika sätt. Men i den där stunden av profetisk förbön så var det flera som talade om min relation till min pappa och hur jag kände på något vis att jag aldrig dög inför min pappa. Och jag hade inte fattat riktigt det, men när det kom profetiskt så, där, så såg jag framför mig en bild av det här. Hur jag ville duga för min pappa. Att pappa skulle tycka om mig. Och att pappa skulle säga, Christer, du är bra. Och långt in i vuxen ålder så hade jag liksom den här längtan efter att pappa skulle säga till mig, Christer, du är bra. Det var som om det var det. Om pappa sa det, då var det bästa jag kunde höra. Om han sa till mig att Christer, du gör det här bra. Om pappa var stolt över mig så skulle jag känna liksom, fantastiskt. Men det var inte alltid min pappa sa det där. Han var född 1915. Han tillhörde den generationen som inte alltid sa vad han tänkte. Och han sa inte så ofta till mig, Christer, jag är stolt över dig. Han sa det inte när vi skulle åka till Afrika som missionärer. Aldrig sa han det till mig, Christer, jag är så stolt att du åker. Men jag tror att han var det innerst inne, men han kunde inte få fram det. Och där i den här förbönstunden så fick jag liksom lägga den smärtan jag kände över att jag inte dög för min pappa riktigt. Jag fick lägga den vid Jesu fötter. Och man uttalade frihet över mitt liv. Man sa, du är fri från det här. Och får jag säga så här. Från den stunden så försvann den här ledsnaden i mitt liv. Det jag inte hade kunnat ta på riktigt innan. Men genom profetisk förbön fick fattig. Och jag fattade att en del av min depression handlade i min relation till min pappa. Men när jag fick förbön och fick uppleva befrielse, så har jag känt att den bördan försvann från mitt liv. Varför säger jag det idag? Jag vet inte. Det kan hända att någon av er behöver höra det. Kanske någon av er är i samma situation. Men då kanske vi behöver få uttala den här befrielsens ord över varandra. Att lägga ner den här känslan som vi kan uppleva utav det vi bär med oss i ett bagage från ett tidigare år. Och lägga ner det vid Jesu fötter och säga, allt det där Jesus, det lägger jag ner framför dig. Och jag vill idag bara resa mig upp i din uppståndelsekraft och gå vidare befriad. Kära Jesus. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull, för din skull. Och därför så får du del av Abrahams välsignelse. Han vill ge dig av sitt goda. Och jag tror att vad vi behöver i som församling idag, det är att vi behöver resa oss upp i befrielse och säga, jag är Guds befriade barn, älskad av honom. Han ser till mig och han vill hjälpa mig och han är på min sida och uppståndelsens kraft vilar över mig. Ska vi stå upp? Jag tror att jag känner att jag har talat rakt in i någon människas situation. Kanske inte till så många, men kanske någon idag har känt det här. Ja, det här var nog lite grann vad jag behövde höra. Bli befriad i Kristus från det bagage jag kan bära av allt möjligt. Nu säger Herren någonting till mig som jag inte har tänkt på innan. Men han säger till mig att det finns människor här som har varit med om övergrepp. Och du bär med dig ett bagage i ditt liv. Det är som en blöt filt över ditt liv. Något hinder för dig att få uppleva befrielse och glädje. Idag får vi lägga ner allt det där inför Jesu fötter och säga, Jesus, tack för att du sätter mig fri. Tack Jesus för att du känner oss alla den här stunden. Du vet om oss. Du vet om att vi lever många gånger i Romarbrevet 7 där vi känner våra misslyckanden. Men du vill föra oss in i 8 kapitlets underbara budskap om att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och tack att du också vill lyfta förbannelser och bojor som vi är bundna i. Som vi har fött med oss under åren och som vi lever i och blir påminna gång på gång. Vi bryter detta i Jesu namn. Och jag sätter människor fria just nu i Jesu namn från det som man har levt under i åratal. Och jag bara proklamerar din frihet, Jesus. Din uppståndelse över människoliv, över människotankar, över människokänslor. Tack att du rör vid oss just nu i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Halleluja. Tack och lov. Varsågod och sitt ner. Jag tror vi ska göra så att vi låter lovsångsteamet komma fram här. Och så gör vi en inbjudan till förbön i sidosalen här. Och ni som är förebedjare, ni är med och ber idag för människor. Välkomna att ta tillfället i akt och få förbön idag. Det behöver inte kanske vara några större saker, men du känner det är någonting outtalat. Någonting jag borde lyfta. Någonting jag borde få förbön idag för. Välkommen att ta tillfället i akt.